Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen till Var god sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp.
Ebba gick i 8:e klass när det började. Hon plöjde internet och inspirerades av allt om kost, mat och hälsa. Hon la om sina matvanor och så småningom åt hon väldigt, väldigt lite. Vad hon inte visste var att hennes kropp var på väg att ge upp och hennes tillstånd var väldigt allvarligt. Ebbas svält hade snabbt lett till organsvikt med uttorkade njurar och nedsatt hjärtfunktion. Nu ska ni få höra Ebba berätta sin historia om att som tonåring drabbas av ätstörningen anorexi, vårdas på en sluten psykiatriavdelning och den smärtsamma vägen till ett tillfrisknande. Välkommen Ebba.
Tack.
Hur känns det idag? Mår du bra?
Jag mår
bra. Det här du ska berätta om idag hände ju när du var, hade du fyllt 15?
Nej, det var året som jag skulle fylla 15, så jag var 14.
Ja, och nu är du, så det är alltså, ja, några år sedan.
Ja.
Nu kunde jag inte räkna, kände.
Nej.
Du kan väl berätta för mig, hur var det i, vem var du innan det här hände?
Nu är det så länge sedan, men jag vet själv när jag har tänkt tillbaka. Att jag har nog alltid tidigare varit rätt social och framåt. Jag har umgåtts med mycket kompisar. Men samtidigt som jag har haft det väldigt bra i många aspekter så har jag varit väldigt osäker i mycket. Och tror vissa saker kanske berodde på min skolgång. För att jag hade väldigt svårt kunskapsmässigt i skolan. Så just skolan var jag osäker i. Och det kunde väl visa sig i andra situationer också. Jag hade liksom inte jättebra självförtroende. Och ja, det märktes nog mest i skolan och på handbollsplanen. Och typ hur jag pratade till mig själv.
För du var handbollstjej och så dansade du och tränade.
Ja, alltså jag har ju tränat allt möjligt. Och alltid hållit på med någonting. Så har det varit uppehåll med, alltså var det uppehåll med handbollslaget så tränade jag på egen hand. Och ibland var det att vi fick liksom ett träningsupplägg som vi skulle följa om det var en längre tid som vi hade uppehåll. Och hade vi inte det så såg jag till att få träningen gjord ändå. Så att träningen har någonstans alltid varit en del. En stor del skulle jag säga.
Tror du att någonting med maten också kom in där? Eller var det någonting du på egen hand...
Alltså det är ingenting som har uppmanats liksom på något håll inom handbollslaget överhuvudtaget. Och där var det nog i så fall mer att man måste se till att äta, alltså äta ordentligt innan match och innan träning. Så att det har nog aldrig varit något negativt prat på det sättet. Utan det är jag själv. Helt och hållet skulle jag säga.
Vad var det som hände då?
Alltså jag skulle vilja säga att det för mig handlar det inte om att jag vill gå ner i vikt som det för många kan börja med. Utan jag ville bara bli ännu mer vältränad. Och det blev en liten ond spiral alltihopa. Av att jag var i bra form. Jag var rätt vältränad. Vilket jag också fick höra. Och det kunde vara specifikt alltså, på min kropp. Som det liksom, jag fick komplimanger om att du är så vältränad, du har så fin vältränad mage till exempel. Och detta gjorde ju mig glad. Men det blev negativt. För att då var det som att jag ville underhålla detta. Det skulle bli bättre och det fick ju absolut inte lov att bli sämre. Och med felaktiga, jag följde fel personer på sociala medier. Som delade med sig av fel tips, skeva tips, ohälsosamma tips. Som jag då inte förstod var ohälsosamma för att jag hade ju inte kunskapen. Jag var fortfarande liten och alltså jag hade ju ingen koll på vad anorexi var överhuvudtaget innan jag blev drabbad själv. Så att allting blev värre och värre. Jag tränade mer och mer och åt mindre och mindre. För att det var, till slut blev det ju bara att så måste jag göra.
Och det gick snabbt?
Ja, det gjorde det. Först så trodde jag liksom att jag har bara blivit deppig. Det är nog det. Det är nog inte någonting med maten egentligen. Men när jag väl fick veta vad anorexi alltså var för någonting och vad det innebar så fattade jag att det är ju detta.
Hur gick det till? För du kom ju till ätstörningsmottagning. Men vem tog dit dig och vem upptäckte det?
Alltså det är ju udda på så sätt. För att jag, med tanke på att jag inte visste hur man kunde, alltså hur blev man frisk från detta? Vad är det som är fel på mig? Jag var helt övertygad om att någonting är fel. Och någonting är fel på mig för att jag är inte normal. Så jag ville ju ha hjälp. För jag ville bara bli frisk. Och jag ville bli frisk till sommaren. Det var ju det jag tänkte. Jag vet att skolsköterskan tog in mig och det var väl mina föräldrar, vad jag vet, som hade pratat och varit i kontakt med henne. Jag hade även varit hos kuratorn och hon skickade en remiss till BUP, ätstörningsteamet där. Och då var tiden, vad var det, typ 3 veckor senare. Och där hann det ju bli jätte illa under de 3 veckorna. Och när jag kom dit, jag var så förväntansfull och glad inför detta samtalet hos dem. Och tänkte liksom att nu kommer jag få hjälp. Nu kommer allting bli som vanligt. Allting kommer bli bra igen. Men där slog det nog till alltså ännu mer där den dagen.
Var din mamma med och din pappa?
Båda två.
Och då fick ni besked?
Ja, alltså vi kom dit och det var en behandlare och även en läkare som var med på det samtalet. Och då var det, de tog värden. Och kollade liksom det fysiska tillståndet. Och sen så samtalade vi lite. Efter att jag och läkaren hade varit och tagit liksom och kollat mina värden. Så blev det snabba ryck. Och de förstod att tillståndet var mycket, mycket värre. Än vad de kanske tänkte sig från början. Och vad vi visste om. Så att jag istället för att få ett upplägg där. Hos dem så skickades jag ju direkt till barnakut. Där jag fick ta tester och prover.
Hur allvarligt var det?
Det var illa. Det var jätteilla. Mina njurar var ju nära på att lägga av. Hjärtat var ju i jättedåligt skick. Det slog inte som det skulle. Och jag var nere på en alldeles för låg puls. Så att jag blev inlagd på barnakuten med dropp i 2 dygn tror jag det var. Och där fick jag ett rum och då var mamma med mig.
Kommer du ihåg vad du tänkte då?
Nej, alltså det gör jag typ inte. På ett sätt så var det väl kanske lite skönt att vara där. För att jag kunde inte göra allt som ätstörningen ville att jag skulle göra. Samtidigt som jag ändå kunde fortsätta. För att jag kunde fortsätta skippa maten, så att jag var inte tvungen. Jag vet att läkaren från BUP-ätstörningsteamet kom dit, pratade med mig och förklarade tydligt att det är 2 alternativ. Och det är att antingen så äter jag det som serveras alltså här på i det här, ja, i matsalen, eller så kommer jag bli inlagd. Och för mig var det liksom bara, alltså jag visste ju att jag ville inte bli inlagd, men jag visste ju att jag kommer inte äta. Så det, för mig var det bara att jag vet att så här kommer det bli.
Och någonstans inom dig så hade du ju redan från början tänkt att det är någonting som är fel, så du kanske ändå hade en önskan om att...
Ja, någonstans så hade man kanske det, men samtidigt tror jag att det låter så märkligt när man hör det nu. Men jag tänkte liksom inte att jag skulle behöva äta på det sättet för att bli frisk. Och det är ju ett specifikt och ett fyrkantigt upplägg på hur man ska äta, vad man ska äta och ofta. Men det är ju också det rätta. Men det visste inte jag. Så det var ju paniken i sig, att jag ska inte äta så mycket mat, tänkte jag. Men från ett perspektiv idag som frisk så är det ju liksom inte så mycket mat.
Så du förflyttades från akuten till...
Ja, till slutenvården, till tvångsvård, så att säga.
Kan du inte berätta hur det kändes att komma in? Såg det ut?
Ja, det var jättespeciellt. Jag och mamma kom dit och man hade inte fått så mycket information. Så vi kom dit och man fick vänta. Jag såg bara en massa vitklädda liksom som gick höger och vänster överallt. Och det kändes rörigt, det gjorde det. Och jag såg patienter, eller personer som jag antog var patienter. Jag hade inte heller fått någon information om det här var det liksom bara för ätstörda, eller var detta för alla. Och, alltså jag hade absolut ingen aning, och mamma hade lika lite information som mig. Jag tror att vi satt och väntade i 2 timmar. Så jag hann ju bli skräckslagen. För mig så var det liksom, jag såg ju patienter, alltså precis som man ser i vanliga livet, alltså i alla möjliga storlekar och former, och som ätstörd. Så var det liksom det första jag tänkte, att de kommer mata mig med massvis med mat, så att jag kommer bli jättestor. Det var rakt av det man tänkte. Så att paniken ökade. Det kändes lite, ja, men för mig blev det liksom, har jag kommit i fängelse? Typ.
Var det bara ätstörningssjukdomar där, eller var det...
Nej, det var blandat. Vilket kanske var en lättnad för mig när jag insåg. Sen var det ju... Ja, det, otur hade man ju på det sättet att vi kom ju dit under en sammanslagning. På sommaren så är det sammanslagning. De har ingen vårdavdelning. Utan akutavdelningen är liksom där man även får stanna om man ska stanna längre. Vilket gör att det är rörigt. Och det var jätterörigt, precis som jag upplevde det från start. Det är inte ordinarie personal, var på semester, och det var kanske inte så många som hade just som jobbade specifikt annars med ätstörningar. Så att det är ju tufft klimat även för de som jobbar där, för att de ska ju kunna göra det bästa för varje individ som kommer in. Men så att det var rörigt, massa olika typer av patienter. Så att speciellt skulle jag vilja säga.
Jag skulle säga framför mig att ni skulle behöva lugn och ro.
Ja, det är absolut. Och någonstans så, det kunde vara lugnt, men det kunde också bli kaotiskt liksom. För att man vet ju med sig att det finns massvis med olika psykiska sjukdomar som kan uttrycka sig på massa olika sätt. Och det kunde bli våldsamt. Och det kunde vara ett larm som gick igång. Och det var ju liksom när all personal behövde komma till ett rum, kanske där det var någon patient som hade börjat bli våldsam. Så att det var ju till slut så van, alltså man blev van vid det. Och man liksom visste ju att okej, nu vet jag om att när den här patienten går så här, så vet jag att det börjar närma sig, så jag går in på rummet. Till exempel.
Hur såg ditt rum ut?
Deppig är det första jag tänker. Jag vill minnas som att det var lite grön färg på väggarna. Och sen så var det liksom sjukhussäng. 2 stycken, om det var det från början eller om vi fick in en till vet jag inte. Men 90 sängar liksom. Fönster ut med en atriumgård. Fönsterna gick inte att öppna. Där fanns typ en garderob, men det var inga galgar, för det fick man inte lov att ha. Så det blev liksom bara, desto mer man fick information om, desto värre kändes det. För sen fick man inte ha telefonen, eller man fick ha telefonen men man fick inte ladda den på sitt rum. Och jag tror nog mest det här att jag får inte ens öppna fönstret. det var nog det som liksom fick mig att vara så här. Jag har kommit till ett fängelse. Samtidigt som jag hade förståelse för vad anledningen är och var där och då, så kändes det jobbigt, för att för mig var inte det något problem om jag hade fönstret öppet. Liksom.
Hur mådde du egentligen här när du kom dit rent psykiskt?
Jag tror nog att jag hade svårt att landa i allt som hade hänt. Dels för att allting hade gått så himla snabbt. Men även för att jag hade typ ingen aning om vad är detta för ställe. Jag har aldrig hört talas om det innan. Jag har liksom precis blivit insatt i vad anorexi faktiskt är. Och plötsligt så har jag massa psykiska sjukdomar runt omkring mig som bara stormar höger och vänster. Det var omtumlande på många sätt. Mycket känslor. Ångesten. Det var ju liksom, den ökade ju, och det kom ju oftare i form av ångestattacker. Deppigheten ökade. Jag stängde ut liksom allt socialt. Jag hade inte lust att vara social på något sätt. Utan jag försvann upp lite. Alltså den personen som jag var och är, skulle jag säga.
Är det inte lite så att den sjukdomen, ätstörning, anorexi, att man personlighetsförändras?
Ja, absolut. Jag brukar beskriva det som att den tar ju över en fullständigt. Och blir man så pass illa där an, så tar den över dig helt, så att du finns liksom inte där. Det är som att det är din kropp, men du och ditt sätt att vara och tänka, din personlighet, den kvävs liksom. Den får inte plats att finnas på så sätt. Utan det är som ett monster som verkligen tar över en helt.
Och jag tänker också att det var mycket olika personal. Och du berättade att ni hade, för det skulle jag vilja höra om, ni hade något speciellt matschema och sådär. Och om det inte är samma personal hela tiden, kan man inte manipulera det lite?
Man kunde ju mixa och trixa på många sätt. Där till en början när det var sammanslagning. Just för att de kanske inte hade samma koll på rutinerna. Och inte var vana riktigt vid hur man ska jobba med ätstörda personer och en patient på dag. Så att det var ju, matschemat upplägg är ju frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag. Och sen kvällsfika som det kallades då. Och det var avsatt tid som man skulle äta på. Huvudmålen då, frukost, lunch och middag, ska man äta på 30 minuter. Och mellanmålen på 15. Men där är det också, när man då måste äta. Så där blir det att ätstörningen har inget val i den stunden. Samtidigt som att då försöker den hitta andra sätt att kontrollera och hålla sig fast vid. Och det kan vara allt möjligt. Det var till exempel att äta långsamt. Dela allting i mini-mini-mini-bitar. Och varför? Nej, ingen aning, för att man behövde ändå frysa. Men det blev någonstans mitt sätt kanske att överleva, eller ätstörningens sätt att överleva, rättare sagt. Då drog man ut på tiden istället. Och till en början fick jag liksom inga konsekvenser för det. Och tänkte jag att det gynnade ätstörningen jättemycket. Och man kunde ha andra så här saker som ätstörningen försökte bestämma, som att helt plötsligt så ville jag inte byta mina kläder, utan det skulle vara samma varenda dag. Så det blev ju tvångstankar också av det hela.
Och lite låter lite som kontroll också, det där att vi har samma kläder. Är anorexin, är det som en röst som pratar?
Någonstans så skulle jag vilja säga ja, men samtidigt så liksom det känns som att det är ju tankar som kommer till huvudet som blir lite agerande. Det blir liksom verkligheten. Det är som att du kan liksom inte tänka friskt. Allting är bara sjukt. Du har knappt några friska tankar överhuvudtaget. Du får inte, jag tyckte ju ingen mat var god, för det fick man inte tycka. Och samtidigt så var det som att det blev så verkligt. Att det var som att det var strunt samma vad jag åt, för att det var aldrig gott. Även fast det kunde vara någonting som jag förr hade tyckt var gott. Liksom. Så att det är ju jättespeciellt. Att det är klart att man smakar ju fortfarande. Så att det är inte så att oj, helt plötsligt så har du ingen smak. Det har du ju. Men det försvinner.
Satt ni, var det någon sån här lunchrum? Så alla satt tillsammans? Var det det minsta mys? Eller?
Nej, nej, absolut inte. Det var alltså just där i den matsalen under sammanslagningen så var det var jag och sen var det en till patient som också var inlagd för anorexi. Men där åt ju ibland åt någon annan patient också som inte var ätstörd. Jag tänker bara att för deras del så är det ju helt sjukt att sätta dem alltså i det sammanhanget. För att jag tänker att har man någon form av psykisk sjukdom, så alltså speciellt vissa, så finns det ju liksom alltid en risk att dra på sig någonting mer. Så det känns ju dumt, alltså när man tänker på det nu, att sätta liksom andra tillsammans med att störa. Och dels också för deras mående skull. Att höra liksom den ångesten och inte alls finna någon ro i att äta. Liksom.
Din mamma, eller både din pappa och din mamma bodde hos dig.
Mm.
Men mest din mamma.
Mest kanske, mamma, ja.
Det spelar ingen roll, men det blev ju så.
Ja,
att det
blev
var,
mamma som var mest där.
Ja, för att du ville ha henne där. Och
ja.
Vad var hennes roll här i det hela som din mamma? Var det som mamma eller var det också lite som vårdare?
Både och. Absolut. Och det är ingenting som jag reflekterade över där och då. Men det har ju verkligen varit någonting som man har tänkt på alltså i efterhand och som jag och mamma har pratat mycket om. Att det är ju liksom, det ligger ju jättemycket ansvar på föräldern liksom. I alltså hela behandlingen egentligen. För att patienten ska kunna bli frisk så behöver du ha närvarande vuxen där. Och sen är det kanske liksom, hade det inte varit möjligt så kanske man hade resonerat annorlunda, men när man vet om och ser att det är en möjlighet så, som drabbar själv, så vill man ju inget heller än att någon av ens föräldrar ska vara där. För att allting känns ju främmande då, att ha sin trygga punkt där är liksom, ja, men det är nästan ett måste. Sen ska inte ansvaret läggas på föräldrarna, tycker jag.
Nej, för du hade ju också två småsyskon hemma och sen stora syster.
Mm.
Och ja, men och hela familjen liksom. Och din mamma, jag försöker bara se det här framför. Och då blir liksom det lite på on hold på något sätt. Den familjen där. Tänkte du på det?
Alltså, hemskt nog så gjorde jag nog inte det. För att jag visste, alltså det var som att jag var bara i min bubbla. Alltså det fanns liksom typ ingenting annat som spelade någon roll för min del. Och det är jättehemskt. Och det känns så liksom, lite det som vi var inne på innan, att det tar över en och ens personlighet försvinner. För det är så olikt mig i hur jag är, att liksom inte ens ha lagt en tanke på dem i min närhet. Men sorgligt nog så var det verkligheten. Jag kunde känna saknad efter just alltså själva alltså min kärnfamilj, liksom, pappa och syskon. Men alltså resten försvann ju, och sen så kunde jag ju liksom känna att ja, det fanns en saknad, men jag kanske ändå inte ville träffa dem.
Inte kompisar heller?
Nej, inte kompisar. Helst inte alls, tyvärr.
Och så fick man väl inte komma in på avdelningen om man var under 16? Eller?
Ja, under, tror jag till och med att det var. Nej, det fick man inte. Det var, då fick man ju träffas i samtalsrum. Typ. Och det var ju liksom ett litet rum och ett litet bord och sen stol. Det var allt som var i ett sånt rum. De tillät vid något tillfälle att mina syskon kunde komma in i liksom det här typ, jag brukar nog kalla det för typ vardagsrummet typ. Där det var en soffa, en madrass och det fanns böcker och det fanns spel. Och det var liksom ett större rum liksom. Där fick mina syskon komma in vid något tillfälle. Men det var bara mina syskon. Och då var det också lite beroende på hur ser det ut på avdelningen just nu. Vad är det för patient vi har inne? Hur är tillstånden överlag? Så att de stunderna var ju värdefulla. Det kan jag känna än idag, att de betyder nog mycket för mig även i stunden, att de fick komma just dit liksom.
Kändes det bra att de kom? Du blev inte irriterad på dem för att
Nej.
Du var där och de var där? Nej.
Det var nog bara massa kärlek liksom. För de, alltså de har ju, även fast det är stor åldersskillnad, de är ju 7 år yngre än mig. Just mina småsyskon då. Så de har ju alltid liksom, vi har alltid haft väldigt bra band. Alltså alla syskonen liksom. Och mina småsyskon har väl, alltså jag kan ju bråka och hålla på med dem. Men jag tror nog att allt det under den perioden, alltså det fanns liksom inte på kartan att farga på varandra. Eller att störa sig eller vara irriterad. Utan allt var bara liksom krama, prata och liksom bara vara närvarande. Typ.
Jag behöver inte fråga vad du vägde, men hur kunde du, alltså, kunde du röra dig? Du måste ju varit väldigt utmattad i hela kroppen.
Ja, men det var jag. Och jag tror nog inte att jag, alltså, kände efter själv, för att det var liksom bara, alltså jag var ju liksom så omedveten om kanske mitt fysiska tillstånd i, ja, när jag var där och då. För att det är liksom lite likadant som att man skiter i hur maten smakar, så skiter man typ i hur det känns i kroppen. Alltså det är de enda tillfällena man kände hur det kändes i kroppen var vid typ en ångestattack. Men jag var svag i kroppen, det var jag. Och ja, frusen var jag också. Men jag kunde gå. Men sen fick jag inte lov att, alltså, att gå ut och gå. Men att liksom föra mig liksom i korridoren eller från ett rum till ett annat, det var inga problem. Men annars så, om det var ut på utevistelse, så var det i rullstol.
Du har sett bilder på dig själv från den tiden.
Yeah.
Vad tänker du då?
Alltså, jag känner ju inte igen mig själv. Det är liksom, men det är också lite, det är tomt liksom. När jag har en bild som jag har sparad, som jag har kollat tillbaks på ibland. Och ibland liksom visat så här, snackat med kompisar om det och visat för dem. Och vi har ju kunnat, alltså just i mitt umgänge och mina närmsta, så kan vi ju ha vissa bilder och vi skrattar tillsammans liksom och tänka, alltså herregud, alltså så här, det här är ju liksom, tänk att detta har hänt. Men alltså när, om man tänker djupt och liksom kollar på det verkligen så är det liksom, jag finns liksom inte där. Det är liksom inget liv i blicken, och det är som en död själ i en levande kropp, skulle jag säga.
Hur känns de känslorna? Är det en sorg från den tiden?
Ja, det är en sorg på så vis att liksom tänka att man har gjort så här mot sig själv, samtidigt som nej, absolut, du kan inte tänka så. Nu har du liksom, du blev drabbad av detta. Ja, det blev jag. Samtidigt som det jag kan tycka hemskt idag är att man behandlade sig själv så pass illa. Och hur det påverkade allt och alla runt omkring. Det är nog det som jag kan tycka blir en sorg när jag tänker på det idag, skulle jag säga.
Känner du någon skuld?
Det har jag gjort till, ja, till många och mycket. Men det är nog, det mesta av det har jag nog släppt idag. Men absolut, och det är ju sånt som jag har fått bearbeta. Men jag har även liksom lyft med de flesta av mina vänner, där jag har bett dem liksom, så här, kan du dela med dig om hur du mådde och hur du kände från den här perioden. Mer för att jag måste få veta. Och jag, det har varit jättetufft, men jag kände nog ändå att jag, nästan lite som att jag i efterhand ville ta ansvar för hur de mådde där och då. För jag kunde liksom inte göra någonting i den stunden. Men att jag liksom lite, okej, men jag kan gottgöra. Sen har jag så pass fina vänner så att jag har liksom inte förlorat någon av de vännerna som jag hade sedan den tiden. Och det är liksom ingenting som har förändrat någonting. Utan att de var ju fullt insatta och medvetna i hur sjukdomen kunde utspela sig. Liksom.
Vad bra att göra så att de får berätta. Så att du, för du vet ju, alla vet ju att det inte är ditt fel. Men man kan ju ändå bära skuld. Men att då få det till dig, alltså, det är ju för ditt tillfrisknande sen, det är ett bra bemötande. Tillbaka till den här slutna avdelningen, hur länge var du där?
Ja, alltså jag var ju, jag kom ju där vid sommaren. eller tidigt på sommaren var det, under sammanslagningen. Och sen vet jag att vårdavdelningen öppnades upp igen. Jag vill minnas att det var augusti. Och då var jag ju kvar. Sen vet jag att jag blev utskriven i 2 veckor för att sen komma tillbaka igen. Men jag vet att vi brukar säga för att i det totala så var det 6 månader, så ett halvår totalt sett.
Men du blev utskriven efter, vad sa du, hur många veckor?
Ja, alltså det är jag lite kluven på hur länge jag var. För, alltså det var ju, jag skulle tippa på att det var minst 2,5 månader jag var inne, om inte mer.
För du lades in i maj, va? Eller?
Jag tror att det var i slutet av maj eller början av juni. Jag minns i alla fall att jag tänkte liksom att jag kommer ju komma hem till midsommar. Det var ju liksom. Och lite som jag och mamma har sagt i efterhand, liksom att det var ju tur att man inte visste hur länge man skulle vara där. För då hade man ju liksom känt en hopplöshet direkt. Liksom. Så det var nog bra att man någonstans tänkte att ja, men till midsommar. För att det blev liksom. Jag vet att mamma vid något tillfälle har berättat att hon frågade, men hur länge tror ni att vi kommer vara här? Och så sa de det, att det kan vi inte svara på. För det är så olika för alla.
Men ett par månader var du där i alla fall. Och sen skrevs du hem.
Mm.
Kände du dig frisk då?
Nej. Möjligtvis att jag kanske tänkte att jag var på god väg. Och absolut att mitt tillstånd var ju bättre. Fysiska tillståndet var ju bättre. Man hade ju liksom lyckats hävda svälten. Och jag skulle väl säga att ja, det kanske egentligen är det som är deras huvudfokus. Att stoppa svälten liksom. Det är ju en bra grundförutsättning för att man ska kunna bli frisk. För att hjärnan ska liksom börja fungera lite mer som vanligt. Men jag vet att mina föräldrar flaggade också. För att vi kan inte ta hem henne än. För att hon är inte där. Och det visade sig rätt snabbt när vi kom hem att det var jag ju inte. Så att då, det var väl som en, alltså så jag kan nästan känna att jag kommer typ inte ens ihåg att jag har varit hemma om, liksom.
Men skulle ni sköta allting själva då hemma, eller skulle du besöka avdelningen på dagarna?
Nej, då var det, för att det är liksom barn du är inlagd just där. Och sen annars är det om man går i dagvård eller om man har öppenvård, där det liksom öppenvården brukar det vara ett samtal i veckan och vägning. Men annars så är det, dagvården är ju i så fall att du har varje dag. Sen kan det vara olika långa dagar beroende på. Dagvård testade jag, men det var ingenting för min del, alltså för mig överhuvudtaget. Och jag kan än idag sätta mig emot lite sättet som de jobbade på. Men så att jag var ju inte där länge.
Hur var det då? Hur jobbar de?
Mycket på samma sätt. Det var ju matschema. Men helt plötsligt så skulle man efter varje lunchmåltid äta en efterrätt. Och då pratade vi liksom inte om att det var liksom ett litet mini-choklad. Liksom, utan det var liksom en dessert. Som man skulle äta varenda dag.
Man sa chokladpudding med grädde.
Ja. Alltså det kunde vara liksom maffiga liksom bakelser. Eller liksom, och för det första, jag har ju aldrig varit ett fan av typ bakelser. Utan min svaghet är ju choklad. Och that's it. Och hur mycket jag än skulle sagt det där och då, så hade de ju aldrig trott på mig. Så att det är ju liksom, ja jo, det säger ju ätstörningen typ. Men jag vet, eller fick veta i efterhand, att mina föräldrar hade även sagt ifrån kring den biten, för att mer ifrågasatt att det här ska vara liksom en väg till att bli frisk, men det är liksom inte friskt och hälsosamt att man äter en ordentlig dessert efter varje lunch. Det är ju inte det som majoriteten av människorna gör till vardags. Men de tyckte liksom att det skulle ingå i själva behandlingen. Vilket jag än idag är emot faktiskt.
Blev du friskare när du kom hem? Den här då när du blev utskriven hem?
Nej.
Vad hände då?
Alltså då helt plötsligt, jag kunde ju liksom, med tanke på att man ändå var hemma, alltså även fast man hade ett ställe man tillhörde som man spenderade viss tid liksom, så hade jag ju fortfarande möjligheten att styra. Och med tanke på att jag inte var så långt kommen i mitt tillfrisknande, så kunde jag inte heller stå emot när ätstörningen blev liksom stark och tog över. För jag skulle inte säga att jag hade något speciellt verktyg. Jag skulle hantera varken ångest eller hur jag skulle hantera tankarna. Så att allting blev bara en soppa liksom.
Så det hade liksom inte... Oj, förlåt. Det hade inte... Det var ingen så här psykologisk behandling också?
Alltså det fanns en psykolog. Sen vad jag minns det som, så var det inte fanns på vårdavdelningen. Så att den första tiden på, alltså under sammanslagningen, så var det ingenting alls. Utan då var det ju, alltså jag kunde ju prata med någon behandlare liksom. Men annars så, alltså ja, det var en psykolog, man fick väl tid en gång i veckan tror jag. Men jag kan inte minnas något speciellt som hjälpte mig från de samtalen. Och jag minns inte överhuvudtaget vad vi pratade om faktiskt.
Nej, för det känns som att det du minns mest är hur du åt och när du åt och bakelserna som kom sen. Alltså det, jag vet ju inte, men det den där biten, det verkar ju själv att du känner att du saknade den biten.
Mm. Alltså jag tänker att jag hade kommit ihåg om det hade varit någonting som jag tog med mig. Som hjälpte mig i något verktyg eller liknande. Men för att jag kan ju minnas, alltså, pratstunder med andra personer. Där det liksom är saker som har hjälpt mig. Så att, ska jag vara helt ärlig, så var det nog inte så gynnsamt.
Blev du sämre igen?
Ja, alltså under den tiden, de 2 veckorna jag var hemma, så blev jag sämre. Det blev jag. Rätt rejält skulle jag säga. Det blev ett bakslag.
Fick du åka in igen?
Ja, det gjorde vi. Pappa och jag åkte in. De hade lite lagt upp det som att, ja, men om det inte funkar, bara kom tillbaka. Så blev hon inlagd igen. Men det var ju inte riktigt så enkelt. För att mitt fysiska tillstånd var ju bättre när de skrev ut mig. Och det var ju liksom fortfarande... Det var ju inte lika illa som från första början, även när vi åkte tillbaks. Så att de tog ju, kollade liksom, ja, mina värden. Och utgick ju lite från det och sa liksom att ja, vi kan inte, som det var vid det första tillfället, vi kan liksom inte tvångsinlägga dig. För att fysiska tillståndet är för bra. Och i så fall var det liksom om jag själv ville lägga in mig. Men det var liksom, skulle jag med nätstörning kunna sitta och säga att jag vill lägga in mig? För mig var det liksom, det kan jag inte, men samtidigt vet jag kan inte vara hemma. För att där var det nog lite, där hade jag nog i stunden, alltså ja, tankar på min familj. Att jag kan inte ha mig själv där hemma och att mina syskon behöver dras med detta. För det här, de ska inte behöva se detta. De ska inte se mig så, de är inte bra av det. De kommer bara ta skada. Så att jag vet att de i personalen där också sa att vi kunde åka hem och komma tillbaka om 2 dagar. För då var nog tillståndet sämre. Och då hade de kunnat lägga in mig med tvång. Men jag, efter om och men så la jag in mig. Och det var väl lite... Jag fick ju inte lov att säga de orden enligt ätstörningen. Så jag tror jag på något sätt liksom pratade med pappa. Och att det blev sagt utan att jag sa det själv.
Men alltså, du skulle själv ta beslutet för att när det är men du får inte säga det? Eller?
Jo, alltså, men det ätstörningen ville inte att jag själv skulle...
Jaha, förlåt, jag glömde bort att ätstörningen var där.
Ja, så att det blev ju liksom, för då är det ju som att, för då går du emot rejält liksom.
Jag förstår.
Det blev ju ångestpåslag, deluxe liksom.
Men du menar att du var hemma i 2 veckor och det blev ett sånt fruktansvärt bakslag.
Ja.
Det är väldigt kort tid.
Det
säger ju mycket om den här sjukdomen, hur den bara...
Tar ju liksom den håller ju fast och håller kvar i allt den bara kan. Hitta sina tillfällen till allting, skulle jag säga.
Och det här du säger också att du började tänka på din familj. Du mådde själv jättedåligt. Vilken liksom tyngd på dina axlar. Mm. Prata emot de här tankarna. Se din familj. Och du var 15 år.
Mm. Jag var liten. Och det skapade ju jättemycket oro i liksom hemmet. Bråk och det var skrik och det var min ångest. Och mina syskon var ju också, de var ju ännu mindre liksom. Så det var ju liksom inte rätt någonstans. Och där kan jag väl känna att man borde ha lyssnat på vad mina föräldrar sa från första början. För att jag tänker att där måste man nästan ha med det i perspektivet att ja, men okej, men hon har två små syskon hemma. Och de kan alltså fara illa av att se. Men det var ju liksom inte med i någon beräkning överhuvudtaget.
Så du blev inskriven igen? Samma rum, höll jag på att säga?
Nej, det var det inte. Men jag tror att jag fick det andra rummet sen senare, men inte direkt. Och det var ju på vårdavdelningen. Som jag hade hunnit komma över till då också innan jag blev utskriven. Och det var ju en helt annan grej väl på vårdavdelningen. Det var lugnare. För att då var det ändå, även fast där var patienter med andra psykiska liksom, sjukdomar, så var det på två olika sidor. Alltså det var en lång korridor, men dörrarna emellan kunde vara stängda. Så att det var ju lugnare på så vis.
Så där var ni med ätstörningar på, och då var det olika ätstörningar?
Ja, sen var det i stort sett bara anorexi. Ja, det var någon enstaka patient som hade någon annan.
Kändes det skönt att få komma tillbaka?
Ja, alltså både och. Till en början så var jag inte inlagd under tvång. Vilket innebar att jag åt ingenting de första två dygnen. Så att ingen kunde tvinga mig. Så att där blev det ju ännu värre. Så att det var ju skönt för sjukdomen att få lov att styra de två dygnen. Men sen blev det ju ännu värre igen när man väl skulle sätta igång och liksom visste att nu har jag inget. Men det var ju det absolut bästa. För att jag kunde ju inte själv.
Och nu fortsatte dina föräldrar bo hos dig. För det var alltid någon förälder hos dig. Vad pratade du om med dina föräldrar på kvällen? Innan ni skulle gå och lägga? Det måste vara så mycket tankar.
Alltså jag minns nog inte ens alltså vad jag delade med mig om till dem alls. Jag kunde väl liksom, jag grät mycket, det vet jag. För att jag ville ju någonstans, alltså jag ville ju aldrig ha det så här. Jag ville inte missa den här tiden, jag ville liksom leva som mina vänner, fast jag liksom visste att jag kan inte. Så det var nog mycket det som snurrade och spökade liksom på kvällarna och ångest liksom, och det kunde vara bara rent allmänt liksom. Sen utöver det så kollade vi liksom, jag och mamma kollade mycket serie tillsammans, och jag somnade ofta tidigt, jättetidigt. Men det var nog ungefär det.
Hade du mörka tankar ibland?
Ja, absolut. Alltså, det kändes ju hopplöst i många situationer där jag bara liksom förstod inte hur det skulle gå till. Hur skulle jag liksom ta mig till den här friska sidan som folk pratar om? Och det kändes så långt ifrån mig. Så att jag kunde nog inte riktigt, alltså det var som jag kan inte se det framför mig ens. Hur jag ska kunna ta mig dit.
Kändes det som att du inte ville leva längre?
Alltså stundvis. Det var liksom nog aldrig på den nivån att jag skulle ha agerat på någonting. Men känslan av att om det är så här jag ska ha det så vill jag inte leva. Det vet jag att jag sa upprepade gånger att det är inte värt det. Överhuvudtaget.
Pratar du med de andra tjejerna och killarna?
Nej, ingenting alls.
Fick man inte det eller var det liksom inte?
Jag tror nog att det var lite, alltså det var väl lite sådär att man inte skulle kanske prata med de andra som var där av samma anledning. Sen var det nog också lite att det ville man nog inte. Jag var ju också liksom, jag var inte jag, så jag var inte social överhuvudtaget. Alltså jag gick ju liksom verkligen för mig själv. Jag gick liksom helst i sidan av korridoren, tog ingen plats, huvudet ner. kollade helst inte, liksom, fick helst inte ögonkontakt med någon av de andra. Samtidigt som man kollade och tog in mycket av de andra. Och påverkades ju av liksom vad man såg, vad man hörde. Men utöver det så var det inget att man interagerade med varandra.
Ja, men om man påverkas av de andra, var det liksom att de pratade om...
Alltså det kunde ju vara, vi satt ju liksom alla vid. Det var ett långt eller ett längre bord och alla satt ju liksom där. Så jag minns ett tillfälle specifikt där det var en tjej som uttryckte att jag tänker inte äta skalet på potatisen. Och jag hade aldrig tänkt en tanke av att inte äta skalet på potatisen. Men då snappade man upp det att då ska jag absolut inte äta skalet på potatisen. För att det kommer ju någonstans ifrån. Hon vet ju någonting som jag inte har tänkt på innan. Så det skapade hysteri den gången. Alltså det var kaos. Alltså det blev liksom ingen skulle äta. Det var kaos.
Sitter personalen med och äter eller är det era föräldrar som är med?
Det är både personal och ens föräldrar som äter.
Så de måste ju hört den här diskussionen?
Ja, alltså de hör ju liksom allting sen försöker. Det är ju en behandlare som sitter med varje patient.
Ja, ni har vars. Ja, ja, okej.
Så man hade liksom en typ... en kontaktperson per dag. Så man fick liksom oftast en morgon, förmiddag, lunch liksom, och sen så var det en under eftermiddag, kväll. Så att det var alltid en som man hade specifikt.
Nu berättade du att du kom tillbaks till avdelningen. Jag vet att du skrevs ut och skrevs in någon gång till.
Ja, det gjorde jag. Och jag har, alltså för mig är det så rörigt. Alltihopa, när var det och hur länge var jag hemma och ja, hur många gånger har jag varit inlagd, hur många bebar har jag liksom gått ut och in, alltså jag vet inte ens själv.
Men är det så det brukar gå till att man skriver sig, eller?
Det är rätt vanligt, det är det. Och det var ju ingenting man tänkte från början liksom. Men jag vet att jag fick höra redan när jag var inlagd vid något av tillfällen att en annan patient som var där att jag, det hade liksom varit in och ut liksom redan 7 gånger liksom. Och då var jag så här, åh nej, det här får liksom inte, det här får inte hända. För bara det skapar ju en hopplöshet. Att man vet om att okej, men vadå, då är det typ kört. Så blir ju känslan av det, tyvärr.
Så om du själv, nu när du tänker, hur skulle det här sett ut? Hur skulle du och dina medpatienter där blivit behandlade?
Oj, alltså det är så mycket som jag hade liksom ändrat för att skulle vara, man skulle få de bästa förutsättningarna. För det första så är jag kan förstå liksom hela konceptet av att man har alla samlade. Men jag tycker inte att det är smart alls. Dels för att det triggar ju igång. Den ena säger någonting och då helt plötsligt så agerar alla på det. Så jag hade ju känt att man ska inte sitta tillsammans med andra ätstörda patienter. För någonstans blir det också som att det blir hela verklighetsbilden. Att allt är bara ätstört. Allting. Man hade behövt se mer av det friska. Och då kanske det liksom hade ingått i... Alltså för mig hade det nog varit ett upplägg av att så här... Det ingår i behandlingsplanen att man kommer ut och äter kanske med friska människor och ser det verkliga livet. Hur agerar människor? Hur lever människor på riktigt? Och hade det varit så att man inte hade haft vänner, säger vi, så hade det liksom, tänker jag, att det skulle funnits liksom personalstyrka som säger okej, men vi sätter ihop 3 stycken och det är de du kommer liksom gå dit och äta lunch med. Och annars att man hade ordnat upp det med vänner och liksom att det hade lite ingått för att dels för den sociala biten för att det behöver man nog även fast man inte alls vill så tror jag att det är en viktig del i själva behandlingen att man faktiskt har kvar det aktivt och levande liksom för att det blir annars blir det uppsluken av allt det ohälsosamma, allt det som är alltså sjukdom och sen även att man hade haft mer fasta rutinbaserade liksom, aktiviteter. Att det är liksom ja, det här är måndagar, är det, då är det detta. Och det görs klockan 3.
Alltså, var det inget sånt?
Nej. Inte alls. Inget. Så att liksom, det var ju fria tyglar i så här hur man skulle, alltså vad man gör under resten av tiden. Sen var det ju liksom inte så att jag fick gå ut när jag ville mellan måltiderna. Men det var liksom inget uppstyrt, inget anordnat, ingenting alls. Det kunde vara att någon från personalen, jag vill spela det här spelet. Men då nej, det vill jag inte.
Och då behövde du inte det?
Nej, absolut inte. Och det är visst, alltså vill man inte så vill man inte. Men hade det varit mer att så här är behandlingen, då hade det inte varit en fråga, vill du spela det här spelet? Utan då hade det varit det man skulle göra.
Vad tycker du överlag om bemötandet under hela den här perioden?
Provocerande. Hur liksom, där fanns de som var helt otroliga, liksom superduktiga. Men generellt sett så skulle jag säga att det är skrämmande hur lite kunskap vissa hade. För att man kunde möta på liksom personal som uttryckte sig, alltså uppriktigen så idiotiskt. Framför liksom patienter som de visste var ästa. Och det för mig är liksom än idag helt sjukt. Och,
kan du ge något exempel?
Ja, det kunde vara till exempel att det var en från personalen som satt liksom lite i ett sånt här allmänt, liksom en allmänt utrymme och sa att han skulle sluta äta det och det och det och det och det för att få bort liksom lite på magen. Och alltså jag var nog så i chock när jag liksom hörde det, men jag minns att jag gick därifrån. Så att jag visste ju någonstans att det här är liksom precis det som min ätstörning liksom vill höra och vill snappa upp, men jag kan ju inte ta det valet. För jag kan inte utsluta det. Jag har inget val. Och han sitter där och har ett val och ska dela med sig av det. Så jag blev nog arg och irriterad och ledsen, tror jag.
Och du kunde lika bra triggats av det?
Mm, absolut. Och det var ju bara en av alla liksom, jag kunde få komplimanger om. Det var en av nattpersonalen som klev på sitt pass liksom och skulle, de brukade knacka och säga, ja, hej, jag är här nu. Jag kommer vara här i natt. Och det var när jag skulle byta om till min sovtröja. Och så sa hon, wow, så fina armar du har. Inte alls så där dallriga som mina. Och då var jag ju liksom, alltså på en så otroligt låg vikt. Och när hon sa det var det bara för mig att, jaha. Men då kommer de ju vara skitfula när jag har kommit upp till min vikt som jag ska vara. Så att,
Och var det här efter eller vad kallar du det?
Ja, det var vårdavdelningen.
Så där skulle du liksom vara på riktigt?
Ja, alltså, ja. Även fast vissa av dem inte var specificerade liksom på att jobba med ätstörda patienter, så tänker jag att det borde vara en grund att man vet om att man inte pratar så. Oavsett vad. Men den kunskapen fanns inte.
Hur länge befann du dig? När blev du utskriven? För gott, höll jag på att säga. Men, ja, när blev du utskriven helt? När kom du inte tillbaka? Liksom?
Ja. Alltså jag önskar att jag visste.
Var det efter 6 månader eller var det liksom längre tid?
Det är nog längre. Alltså, för jag var ju inne en veva till. När jag fick liksom när jag hamnade liksom i det igen. För jag vet, jag hann ju liksom ge mig på gymnasiet och börja med de som är i samma ålder som mig, 17-01. Men sen så fick jag mitt bakslag och där kom jag in en veva till. Men då var det inte så länge jag var där, utan det var lite liksom komma rätt på banan, upp på fötterna. Och så liksom var det liksom lite mer, då stod jag på benen igen.
Hur länge hade du varit hemma då? För, nu ska vi säga här, för 5, då måste du varit hemma. Det är inte så lätt att komma ihåg alla tid. Men man kan tänka sig att du har varit hemma en längre tid innan du började gymnasiet.
Ja, men liksom. Det hade jag, för att jag vet att det gick bra ett tag. Och jag liksom tänkte att, ja men, jag tänkte att ja, men jag är väl frisk. För att man hade ändå fått det här att man var friskförklarad. När man, alltså så här, för man skrevs ut liksom. Sen vet jag att jag tillhörde, eller jag gick på det som heter Resund, som ligger i Malmö, typ som dagvård, i princip samma upplägg. Man var där och man hade liksom sitt schema, hur länge man skulle vara där, och man åt där Men jag tror att jag var hos dem i en vecka.
Och var det samtidigt som du hade börjat gymnasiet?
Nej, det här var, då hade jag inte börjat.
Nej.
Jag var också lite skeptisk till liksom själva hur stämningen och hur allting var där. Även fast det är kanske ett upplägg som funkar jättebra för många. Där det var liksom lite att man kunde lyssna på någon föreläsning. Och det var liksom, det var fina lokaler, så det var ju mer positivt på det sättet. Men sen var det ju liksom fortfarande det här att man åt med alla de andra. Även fast de flesta åt liksom, ja, utan att det var något märkbart. Så vet jag att droppen kom för mig när det var en annan patient som var bra mycket äldre än mig, som var gravid och uttryckte att jag vet inte om det liksom, om jag vill leva längre. För att hon liksom hade väl varit drabbad väldigt länge, och då kände jag bara att där tappade jag allt mitt hopp. Och kände att jag kan inte vara i det sjuka längre. Runt massa sjuka, i mitt eget sjuka, jag måste bara ifrån. Så efter, alltså från perioden på Resund, och efter att jag inte gick kvar där, så var det bara liksom hjälp på eget vis, om man säger så.
Så man får egentligen ingen psykologisk hjälp när man skrivs ut, och lämnas man lite för vind för våg. Du startade gymnasiet och då drog det igång lite igen. Vad var det då som hände?
Alltså jag vet nog inte, men jag tror att någonstans så hade jag inte blivit, alltså jag hade inte blivit återställd till 100%. Jag hade liksom inte bearbetat och hämtat mig från det, och jag hade liksom kanske inte hittat verktygen som jag behövde. Så att det blev ju en veva till som inte varade lika länge, som jag hämtade mig från snabbare. Det var lite som att jag visste i alla fall hur det gick till denna gången. Så det var på så sätt, så var det nog lite gynnsamt av att jag kunde rutinerna. Jag visste vad som skulle hända om man inte åt den måltiden. Så att där tuffade jag nog till mig lite, skulle jag säga.
Du pratar om att du inte hade verktyg då under den här tiden. Har du fått verktyg?
Där kom in en läkare. Och det var ju tidigare när jag var inlagd. Som gjorde... lite under och mirakel för mig, skulle jag säga. Han var fantastisk, och jag tror nog inte att jag visade att jag tyckte om honom så mycket, eller att jag uppskattade honom så mycket där och då. Men han var nog den som gjorde mest och störst skillnad på mig, skulle jag säga. Han liksom kom in, han satt och skulle prata, höra mina tankar. Jag kunde sitta helt tyst, och så sa han bara, ja, jag väntar. Och då satt han och väntade så länge han behövde vänta. För att han skulle prata. Och han liksom kom tillbaka och liksom checkade. Och han var kunnig, han var närvarande och lugn, trygg, skulle jag säga. Så han brukar nästan tänka att, men han var ändå någonstans vändpunkten. Och han var liksom, han uttryckte sig aldrig med något konstigt som liksom jag ansåg skevt. För att jag vet att jag vid något annat tillfälle hade fått höra att, ja men frisk blir, alltså du blir aldrig frisk, utan du lär dig hantera dina tankar. Och det vet jag också var en sån grej som fick mig bara känna att, men va? Då är det ju inte värt det någonstans. Och då ska jag behöva leva med de tankarna för resten av mitt liv. Men jag är väldigt tacksam att det inte stämde.
Vad fick han dig och ta med dig sen ut?
Att leta efter grejerna jag vill leva för, skulle jag säga. Hitta, vad vill jag ha liksom i mitt liv? Vad är det jag strävar efter? Att liksom sätta mål, sätta delmål för att kunna nå sina mål. Han var liksom helt öppen och mottaglig för liksom att jag... Ja, men han förstod att, ja, men du har alltid tränat. Det är klart att du vill ha träningen tillbaka, men jag var väldigt noga med att det kommer ta tid. Men sätt upp dina mål. Ha målen liksom som är utifrån hur du vill att ditt liv ska se ut. Så det hjälpte nog mig otroligt mycket. Just.
Blir man frisk?
Jag skulle absolut säga ja. Det är många som säger annorlunda, men jag tror att i så fall... Har man inte liksom gått till grund med det. För att frisk, det går att bli.
Är du rädd för att bli sjuk igen?
Nej. Jag tror faktiskt inte jag är det minsta lilla rädd för det faktiskt.
Händer det ibland så att du tänker på den här tiden?
Ja, gud ja. Men mer ur ett perspektiv där det handlar om att jag delar med mig till andra liksom i syfte att antingen sprida kunskap eller att hjälpa. Så att då kan man ju tänka mycket, eller om man liksom får upp någon gammal bild och så kan man ju tänka, och det kan vara både gynnsamt för mig att tänka tillbaks, för att jag vill liksom hålla hela historien vid liv för att kunna hjälpa och sprida liksom den kunskapen som man sitter på.
Hur går det tillväga då? Hur träffar du de som behöver hjälp eller söker de upp dig?
Jag har väl delat med mig lite av det på någon sociala medier liksom. Och sen så har jag föreläste på min egen grundskola med en vän till mig. Och det är ju länge sedan nu som vi gjorde det. Och då gjorde vi det för alla lärare 4-9 tror jag. Sen har jag varit på en annan skola där det var, de kontaktade mig, då hade de en elev i klassen som hade blivit drabbad. Och det var mycket frågor från klasskompisarna, och de tänkte att det här är nog bra för dem liksom, att få höra och få själv få ställa frågorna. Liksom. Och sen så har jag föreläst på mitt eget jobb för alla mina kollegor.
För du jobbar med barn? Ja. Är det inte viktigt också att barnen skulle få den här? Eller hur tänker du? Alltså infon?
Jag är kluven och har varit kluven liksom länge, för att mina elever vet om att jag har varit sjuk, men de vet inte om vad det är jag har varit sjuk i eller med. Jag har bara sagt liksom vid de här tillfällena att det tar vi en annan gång. Vi har pratat om alltså i personalen efter att jag delade med mig och liksom informerade om liksom hela sjukdomen. Så har jag pratat om hur man kan prata, hur man kan lyfta det. Och att det liksom inte är att man ska inte undvika ämnet och sjukdomen. Men att det bästa som forskningen kanske har visat på nu är väl att prata och lyfta liksom mat och träning i ett hälsosamt perspektiv. Och liksom att det är jätteviktigt att äta och liksom få i sig för att man ska orka. Och att, jag menar, att det är jättebra att höra på sig, man kan bli glad, och att man ger dem det perspektivet först och främst. Sen så tycker jag personligen att just generella ämnet om psykisk ohälsa är ju viktigt att lyfta. Sen kanske man ska specificera sig på anorexi och vad innebär det, för sitter där någon som är liksom benägen till att bli drabbad, så tänker jag mig att man snappar upp väldigt mycket. Och det kan nog fara illa på det sättet, tänker jag. Men jag har väl tagit med mig mycket nu under tiden jag har jobbat på den här skolan. Just med, man hör vad barn tänker. Hur de liksom pratar till sig själva, till kompisar.
Och om varandra.
Ja, absolut. Och jag har ju liksom haft många samtal där det liksom är att du får inte lov att påpeka detta på den här personen. Även fast du inte menar någonting elakt, så kan det tolkas väldigt fel. Och det kan ju bli frågor i sig, men det har ofta varit liksom bra bemötande på det sättet från barnen. Men även liksom det här att ja, men det kan vara någon elev som har svårt att koncentrera sig, eller någon som kanske låser sig lätt. Där jag liksom mer har lyft att ska vi gå ner till matsalen och liksom vi ser om det finns någon frukt som vi kan ta. För att det här tar så mycket på din energi, och då är det jätteviktigt att man äter. För mat får alltid en att må lite bättre. Så att man försöker liksom trycka in det i dem istället. Att vikten av att äta. Så det känner jag att det är ändå någonstans fastnade hos dem. De är ändå så pass små, även fast de börjar bli äldre.
Ja, och när jag frågade innan om du hade pratat med eleverna, så först jag tänkte inte på dina egna elever, men det var ju också jag tänkte så här, om du var ute och föreläst, alltså när du är ute och föreläser, om du då föreläser också för elever.
En gång gjorde jag det då, på den här skolan där de där det var en i klassen som hade blivit.
Ja, just det. Mm.
Där var det för eleverna. Och då hade jag liksom fått, jag hade väl fått några frågor från dem sen innan jag kom dit. Och sen så fick jag liksom en hög med påseklappar. Där de hade skrivit ner sina frågor som de fick lov att ställa liksom efter att jag hade berättat lite. Och så kom det upp lite fler frågor liksom där och då på plats. Och min upplevelse var ju att de behövde ha någon som lyfte det med dem. I deras fall där de hade liksom en klasskompis som hade blivit sjuk. Mycket frågor, fina frågor. Frågor som liksom var, man skrattade lite men liksom samtidigt, ja, men nej, gud, det är inte konstigt att de frågar för att de vet ju inte. Det var liksom, men vadå, slutade du tycka om pizza? Det var liksom, det var en jättegullig fråga. Och så fick man liksom bemöta och de var liksom, aha, gud liksom. Det var ju helt förbi liksom vad de någonsin har tänkt på. Och jag upplevde inte att det var någon som liksom, sen det är ju så att säga, det kan ju vara någon som har suttit och snappat upp liksom, men det var kloka frågor och det var framförallt killarna som hade mycket frågor.
Ja, de är en liten bortglömd grupp.
Mm, mm. Och vi hade faktiskt ställt upp det, så jag hade först tjejerna och sen hade jag killarna. Så de var liksom tjej och killar för sig. Tjejgruppen hade absolut någon fråga, men det var inte många. Killarna, där var det liksom alla händer upp i luften med frågor liksom. Så de hade ju massa de ville prata om och ville ta del av.
Viktigt jobb du gör, för du har ju varit i det här själv. Och din kropp höll ju på att lägga av helt. Och nu är du här, men du har varit mycket jobb och slit bakom.
Mm.
När du låg inne på avdelningen så hade du inte mycket hopp om framtiden. Nu, flera år senare, hur ser framtiden ut?
Alltså jag brukar säga frisk och fri. Just det här att man liksom poängterar att det är inte att man lär sig hantera tankarna, utan de finns inte. Alltså jag anser ofta att jag är friskare än de som aldrig ens har haft liksom någon ätstört tanke. Alltså sådär, jag är liksom, jag har det hälsamma perspektivet för att jag vet vad det andra innebär. Sen så absolut att det blir väl någonstans som att ångesten inte kopplat till mat, utan det kan vara alltså, som är kopplat till helt andra grejer, kan jag väl känna att den kanske har någonstans satt sig kvar för att jag hade liksom inte ångest på det sättet förr. Men det är väl också just det här att man sen kan det vara liksom man blir äldre, man möter andra grejer som man måste hantera och ångest kommer in i den bilden av andra anledningar. Men det är saker som man har fått andra verktyg och lärt sig hantera på helt andra sätt. Och man har ju blivit, alltså, man har ju blivit den man är med det man har med sig. Liksom. Så att någonstans så är man ju tacksam, om man ska säga det från den ljusa sidan, för att det har ju gjort att jag har kommit dit jag är idag. Så att det är ljust och det är hoppfullt, skulle jag säga.
Yes, ja, det låter jätteskönt. Jag är så glad. Men jag snöade in lite på det här med att inte den här, alltså den psykologiska biten missades någonstans. Tänkte jag att vi skulle runda av programmet, men jag måste ändå fråga, för att det betyder, du sa i början att du hade dålig, vi sa det, att du hade lite dålig självkänsla, ja, då kommer jag ihåg rätt. Och där är ju någonstans där bottnade, och den försvinner ju inte bara för att du äter de andra som har problem och sådär. Så för mig är det helt, jag har liksom fastnat vid det.
Ja, det är, alltså det är ju sjukt, för att någonstans så det blir som att det är mycket fokus på just liksom få till det fysiska tillståndet liksom, det måste bli bra och det är klart att det är ett huvudfokus, det kan jag förstå. Men det borde ju vara en mer form av en ordentlig KBT-behandling liksom. Alltså så här, och liksom väldigt fyrkantigt, att liksom man fick verktyg kanske. Alltså det hade ju behövts att man hade det med på det sättet. Idag har jag ju en som jag går till och har gått till liksom ja, men sen länge nu. Där det bara egentligen är alltså allmänt prata liksom för redskap och verktyg liksom till vardagen när man hanterar. Hur hanterar man stress och när man känner sig sliten utom att ta av jobb? Alltså hur man hanterar de bitarna. Och det skulle jag ju liksom ätstörd eller inte, så tänker jag att de flesta människor behöver gå och prata med dem för att fördela med sig, prata av sig och kunna liksom få ett annat perspektiv.
Ja, dela med sig, för det är kanske inte alltid man vill ringa till sina föräldrar och berätta, eller sina vänner. Och så, men är det en psykolog eller terapeut? Ja. Eller? Ja. Mm. Bra.
Så att, det behöver man. Och det är klart man hade behövt det 100 gånger mer än vad man hade där och då. Så det är nog mitt svar på den frågan.
Har du några tips till föräldrar och barn?
Alltså när det kommer till...
Tips kanske lät lite konstigt.
Nej, men alltså jag brukar väl säga när det kommer till just om man är drabbad. För att för min del var liksom nyckeln att liksom jag hade ju liksom ett papper, alltså ett fysiskt papper, liksom ett stort papper där jag liksom hade en bubbla i mitten. Jag gjorde som en mindmap. Jag skrev mål, mina mål eller typ... bli frisk. Vad ville jag uppnå? Hur ville jag att mitt liv skulle se ut? Ja, men det var kompisar. Det var liksom att, ja, men att kunna liksom vara med dem på sommaren. Att vara först på skolgården på fotbollsplanen där. Och sen plötsligt cykla till stranden. Jag ville inte vara begränsad i att nej, jag får inte röra mig så mycket. Eller oj, nej, jag måste hem för nu är mitt mellanmål. Den begränsningen vill man inte ha. Jag vill ha en frihet. Att vara fri i mig själv. Fri i min kropp och utrymme att ta mina egna beslut och styra och ställa över mitt liv själv. Så det blev liksom en fångenskap liksom, i sin egen kropp, och den ville jag till slut bara ifrån. Så det var liksom strävan efter frihet. Det är någonting jag brukar liksom, ja, poängtera, liksom, att man vill kunna leva sitt liv, inte bara överleva.
Känner du dig lite friare nu?
Ja, mycket. Nog friare än vad jag någonsin har varit, skulle jag säga.
Att nu ska du bli befriad från studion här också. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.